vi närmar oss jul. Det var det en som var glad av. Och Jenny, hon gillar också jul. Och hålla på och göra snygga paket och ge bort gåvor till varandra och sånt där. Det är väldigt gott och fint. Och det är en sån där tid då man kanske blir så tacksam för man får så fina gåvor och helt plötsligt. Men sen när man går tillbaka så här så, vad fick jag förra julen egentligen? Det är nätt egentligen man kommer ihåg det. Det har blivit liksom som en slags självklarhet att man ska ha någonting. Och visst finns det tacksamhet, men den är väldigt kort kring det. Och så får vi mer tacksamhet om gåvan var större och dyrare och så, tror jag. Ett tag i varje fall. Om vi får för många sådana gåvor så kan vi bli väldigt krävande. Att vi kräver att vi ska ha det bästa, det finaste och allting. Ja, och då har ju tacksamheten hamnat i fel fack så att säga, om den har vuxit sig så långt. Tacksamheten är någonting som är väldigt viktigt för oss. Och jag pratade med en man igår här, förrgår. Jag var hemma hos dem, en man och en kvinna. Trevliga människor med väldigt ljust hår och som sitter alldeles i närheten av oss här nu. Det var väldigt gott och fint hem att vara i. Och då berättade denna man om hans tacksamhet kring att han hade fått blivit löst från cancer. Och jag kan förstå det. Du sa det då att det är först när man drabbas av något riktigt allvarligt som den här tacksamheten verkligen blir stor. Något riktigt och så. Och det förstår jag. För vi människor idag, vi är ganska så bortskämda. Och vi har våra drömmar och förväntningar på hur ett liv ska vara. Och det som vi har så höga målsättningar och drömmar i allting, så vi har ju lagt ut en väldig åker för att skaffa oss besvikelser på besvikelser på besvikelser. För det är inte alls säkert att vi får allt det där. Vi kanske får något bättre, men då kanske vi inte ser det. Tänk om jag liksom inte blev miljonär utan jag fick bli frälst istället. Ja, då har man ju själv att vara tacksam. Om man inte är girigt lagd då förstås. Jag tror inte att jag är det. Men det var i alla fall. Så tacksamheten, den betyder väldigt mycket. Och när Sven berättade där, när jag var hemma hos han, och så har jag gått och burit där. Nu råkar det vara så att du pratar om tacksamhet. Och jag hade redan börjat fått temat ungefär från Gud. Men jag visste inte vad jag skulle prata om idag. Men du styrkte öppet. Och då hade Gud visat mig min 7 månaders tacksamhet när han räddade mig från döden när jag hade tänkt hänga med. Och så fick jag möta Herren istället. Jag var inte sjuk. Ja, jag var alkoholist, det är en sjukdom. Och det var en översvallande tacksamhet som aldrig tog slut. Och jag måste säga att det är det mest ljuvliga tillstånd som finns att leva i. För alltså hela tillvaron förändras ju. Alltså man är glad. Man prisar Gud. Man ser Gud i allt möjligt. Och helt plötsligt så bär man på en grund av tacksamhet. Så att bara man får ett glas vatten av en människa i plötsligt så blir man tacksam bara för den lilla omsorgen. Att det förändras så mycket på en. På grund bara av att jag känner mig tacksam. Tacksamheten är någonting som Gud har skapat hos oss. Och faktiskt uppmana oss väldigt mycket i ordet till just tacksamhet. Nu vill jag påpeka att jag tänker inte starta någon rörelse som ska kräva av folk att de ska prestera fram en massa tacksamhet. Det är halva magi man håller på så. Utan det händer saker i livet som gör att man faktiskt får bli tacksam. Jag vet att det finns vissa kvinnor speciellt är väldigt duktiga på det där. Att det kan finnas vissa små föremål som inte någon betyder någonting egentligen. Jag som kar kan stå och titta på någonting som igen äger. Men för henne har det ett större värde än själva föremålet är. För det vittnar om någonting. Jag har en sån sak och det är min vigselring. Den är ju bara guld värd. Ingen mer än så. Egentligen. Om den inte stod som en symbol för någonting fantastiskt i mitt liv. Nämligen att jag fick bli gift med henne. Så det är någonting som ligger väldigt nära mitt hjärta. Inte guldet, men vad det är en symbol för. Det är en tacksamhet jag bär med mig egentligen. Men ännu större tacksamhet är det när jag fick bli frälst. Och för Sven är det säkert likadant, och så fick han bli frisk. Det är helt otroligt. Men så är Gud. Därför ska vi titta lite på tacksamheten ikväll. Inte för att jag har fått upplevt det, och inte för att Sven har fått upplevt det. Men jag måste säga att den grad av tacksamhet jag fick känna, jag längtar så oerhört tillbaka till den tiden ibland. För det var den ljuvligaste tid jag haft i mitt liv. Förlåt mig ännu, men det var faktiskt det. Jag har aldrig haft så mycket problem i mitt liv. Tänk att sätta igång och röja upp ett alkoholistliv. Det är bara mörkt och hopplöst allting egentligen, men det har inte en chans. Men den här tacksamheten till Gud gjorde att alla uppoffringar, alltså det var bara det som det är. I 7 månader gick jag bara prisa Gud. Var salig, som det kallas. Och jag önskar att jag kunde få komma tillbaka till det tillståndet. Alltså inte att man bara upplever tacksamheten som en tillfällig känsla på julafton. När tomten kommer och ger en gåva som jag blir glad för. Utan en tacksamhet som blir tillstånd inom mig. Som finns med jämt. Om vi tittar i Psaltaren 92:2. Då står det så här. Det är gott att tacka Herren. Och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd. Och om natten din trofasthet. Med 10-strängad instrument och saltare. Med spel på harpa. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår det inte. Första versen där. Det är gott att tacka Herren. Det är gott att tacka Herren. Det är något gott att göra. Jag menar, det är mycket, många gånger man önskar man kunde få göra något gott i sitt liv. Ja, men det är något gott att tacka Herren. Det kanske betyder mer än vad vi tror. Om ni tänker, ni som är föräldrar, som har barn. Och när man vill ge sitt barn något fint. Och så tar emot det med glädje. Och så duger inte gåvan. De hade väl haft något annat. Kasta bort det eller glömmer eller så. Då kanske mormor kommer som är bara pensionär. Hon har inte råd att köpa så mycket. Och så vill hon ge en fin gåva till barnbarnen. Och så har du något barn som någon förälder eller någon annan i närheten. Som har mycket, mycket mer pengar och kan ge den där heliga cykeln. Eller vad det kan vara som de ville ha. Och så tittar de bara på den och så glömmer de din gåva. Alltså då känns det inte så lätt här inne om man ska vara ärlig. Man förstår ju barnen. Men det känns ändå här inne på något vis. Och så är Gud mot oss också. Alltså vi är ju barn till Herren. Och han vill ge oss gåvor. Och är det så att vi är ärlig. Så behöver vi bara titta runt omkring oss på hela den här planeten. Så är den fylld av Guds storverk. Det är bara frågan om vi förstår nu. Eller vad blir den där dåren som inte längre ser. Men om vi tackar Herren så kan det börja få öppna sig saker och ting. Vi kanske gör det ibland. Tacka Herren. Ja, till en metod. Men då fungerar det inte så bra. Men om vi ändå gör det för att vi faktiskt har skäl till. Då blir det ju ärligt och sant också. Då får det en verkan i oss. Och i himlen. Vi går till psalm 118. Där står det. Tacka Herren. Ty han är god. Ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så. Ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så. Ty hans nåd varar i evighet. Det som fruktar Herren må säga så. Ty hans nåd varar i evighet. Det är lite uppmaningar här. Vi kan väl inte säga att vi tillhör Arons hus direkt någon av oss. Och det är klart på något vis så kanske vi är någon sorts Israel, vi kristna också. Men vi tillhör definitivt de som fruktar Herren. Då ska vi säga så. Du som fruktar Herren må säga så. Till hans nåd varar i evighet. Och vad är det vi ska säga då? Jag tackar Herren, till han är god. Och det här är då en skäl till ett konstant tillstånd hos oss för tacksamhet. För om vi tänker oss så här, att den här planeten finns, men tänk om inte Guds godhet fanns. Hur skulle det då se ut? När vi ser allt mörker och ondska. Det skulle ta över så fullständigt. Så att det blev ju rena helvetet, alltså redan detta livet. Så när man ser, jag kommer ihåg när jag var ganska nyfrälst. Och så gick jag på stadens gator och så såg jag ett gammalt par som gick och höll varann i hand. Och så rätt var det att stanna dem upp och krama varann. Och då tänkte jag, men tack gode Gud, att de äldre vågar visa att de gillar varann. Hoppas många yngre såg det, tänkte jag. Så gick jag vidare. Och då var det här tillståndet att jag såg så mycket som jag tyckte var gott. Tidigare innan jag var kristen, då fanns inte någon tacksamhet hos mig. Då var det bara fruktan, krav och rädsla. Då såg jag ju allt som var ont i första hand. Men när jag hade blivit tacksam i Gud, så såg jag det som var gott. Så små grejer som normalt bara gick en förbi. Eller om det kom en person till en och frågade, men hej, vad länge sedan jag såg det. Hur mår du? Och så frågade de det med ärlighet. Vad glad man blev. Det var någon som tänkte på en. De där små sakerna som betydde så mycket. Jag var bara tacksam av det, brukar jag säga. Men sanningen var väl den att jag förstod och tog emot det för att jag redan var tacksam. Jag hade fått det som ett tillstånd inom mig. Så tacka Herren till han är god. Tänk efter, hur skulle det se ut på jorden ibland? Jag menar, vi som sitter här, vi får äta mat varenda dag. Vi har vatten att dricka i överflöd. Vi har varma hus att bo i. Vi behöver inte vara rädda för att vi får någon bomb i huvudet. Alltså, är inte det skäl att vara tacksam? Det finns alltså en godhet i tillvaron ändå. Trots att allt är så mörkt runt omkring oss emellanåt. Och sen en sak till. Du kan ju säga att Gud är god. Sen kan vi tro på saker och ting. Och det är på grund av han som är överhuvudtaget här. Och det är Jesus. Alltså när han dog för oss. Syndare var vi. Vi var satt att leva på den här planeten som är i den ondes våld. Det var bara den vägen att gå. Och det kommer att sluta då i helvetet helt enkelt. Så dör han för oss. Korsfästes. Han piskas. Han hånas. Han offrar sig frivilligt för oss. Trots att vi var syndare. Vi var inte förlåten då. Att det fanns inga som helst skäl att göra det. Ändå så dör skaparen och Gud och Jesus själv för oss. Bör man inte vara tacksam över det? Alltså vi fick ett helt evigt liv. Vi fick fullständig förlåtelse och hela skuldebrevet ströks ett streck över. Utan att vi kunde göra någonting för när vi bara fick det. Ja, men då blir man tacksam. Vi hade inte frågat efter det. Vi visste inte ens om att möjligheten fanns. Det var någon älskande kraft i tillvaron som vi kallar Gud. Som tänkte det här för oss långt innan vi förstod det själv. Det finns en sån stor godhet i tillvaron som tänker på oss människor innan vi ens fattar med själv. Då kan man vara tacksam. Om vi går till Romarbrevet så ska vi se på en annan sak. Om man inte är tacksam, nu ställer inte jag något krav på att vi ska vara tacksam. Det går inte. Man kan inte pusha fram någon tacksamhet som någon metodik. Men om vi är ärliga och sanna så kan vi se att vi har väldigt många skäl att känna oss tacksam redan som tillvaron är. Vi kanske har ont i kroppen. Vi kanske är småsjuk någonstans. Vi kanske inte har de arbeten vi hade önskat. Men det var fått, då har vi fått hur mycket och hur, alltså evig nåd i överflöd. Låt oss se på det istället en stund. I Romarbrevet 1 och 21, där står det så här. Jag vet inte vilket sammanhang det är. Romarbrevet 1, 21 versen. Fastän man kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa. De blev dårar. Det får konsekvenser att inte se att Herren har skapat allting, att han finns i tillvaron, det finns godhet i tillvaron som är Gud själv. Utan fastän de kände till Gud, står det till och med det. Här var det alltså folk som kände till Gud. Men de prisade honom inte som Gud och de tackade inte honom. I en annan översättning av Bibeln här så står det att det ledde till tomma tankar som sen fylldes av mörkret. Här står det: utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Resultatet blir detsamma. Om man inte tackar Herren, vi vet att Herren finns, så kan det resultera i att ett mörker sänks över våra oförståndiga hjärtan. Vi kan gå omkring och vara väldigt vettig, vetenskapsmännen som lurar ut allting i atomer och kvantteorier och kvantfysik och trådar och allt vad det är nu då. Det är klart att tänk om människor med sån frenesi skulle söka Gud istället. Nu håller vi på att söka någonting som Herren Gud har skapat. Det är han som har skapat atomerna. Och vi får väl hoppas att de hittar Gud på den vägen, men jag tvivlar ju på det. Men i varje fall, de anses som visa. Jag skulle vilja hävda att de är dårar. För de missar ju evigheten. Då kan du upptäcka allt som Herren har skapat här. Och på den vägen missar de evigheten. Men tänk om de hittar Gud inne. Tänk om de kunde vara tacksam för henne. Kunde se att det finns det goda så här. Kanske inte varit så mörkt på jorden. Men denna människas vishet, den kan visa sig vara dårskap. På grund av att vi inte är tacksam till Gud. Det får konsekvenser att inte vara tacksam. Om vi tittar på Efesierbrevet, 5 kapitlet och 20 versen tar jag bara. Där står det till exempel att när ska vi tacka Gud och varför och hur och så vidare. Väldigt kort. Efesierbrevet, 5 kapitlet och 20 versen. När ska vi tacka Gud, står det? Ja, det står tacka alltid vår Gud. Ja, det är ju inte så vi lever, så att vi alltid går och rabblar tacksamhets- och lovsägelser till Gud. Men det betyder i varje fall att vi har alltid skäl att tacka Gud. Det finns alltid runt omkring oss skäl att tacka Gud. Bara vi öppnar våra ögon så kommer vi att se det. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt. För allt. Ja. Det är inte så himmelens rätt att tacka Gud för att man har ont. Men tänk om det här med att det gör ont i kroppen kan ha ett syfte från Gud. Det kan ha det. Jag tror så här att om inte mitt liv hade blivit så att jag hade blivit kriminell och drogmissbrukare, hade jag knappast blivit frälst. Var det som behövde få vara i mitt liv för att det onda skulle få bli uppenbarat och att jag skulle bli ödmjukad så att jag frågade Gud istället för något annat? Det kan vara så. När jag var mer aktiv profetiskt, jag var ju runt landet under en period då mycket drogförebyggande syften, det var när jag hade varit nykter en tid. Och då började jag på att bli efterfrågad lite här och där. Allt ifrån Kalix och ner till Göteborg då. Och där hände det så småningom att jag varit sjuk. Och då var jag kallad upp till Kalix och skulle vara där på en 2 veckors extrem turné. Jag vet inte, pastorn där uppe, han hade ordnat någonting, eller prästen i Svenska kyrkan var det. Han hade ordnat någonting, liksom det var bokat varenda dag. Allt möjligt, jag fattar inte, man kan göra så mycket uppe i Norrland, men tydligen. Men Gud hade inte tänkt att jag skulle fara dit. Dels var det skulle det absolut bli för mycket för mig. Men man kan inte hålla på när man bjuder på det som egentligen är sår i ens eget hjärta. Man sliter på sig för mycket, det är en fara att göra sådär. Jag var sjuk, jag fick kraftig feber. Jag var tvingad att tacka nej till det. Och sen i den feben så började jag tänka efter, vad håller jag på med? Jag märker vad jag tycker det här är roligt. För jag som är van liksom att man blir betraktad. Om jag kommer gå på gata så går folk hellre på den andra sidan hellre än att möta en. Nu frågar de efter en. Över hela Sverige, inte hela Sverige, men de punkter där i varje fall. Nu är det jag som går på universitet och högskolor och undervisar andra i viktiga frågor. Hur gick det till, kommer man bara fundera på. Ja, Gud, naturligtvis. Men vad förvånar man blir då? Och vad det var viktigt för mig att få vara så här efterfrågad. Och vad farligt det var för mig. Och det var där jag inte hade sett vad som höll på att ske med mig. Att det var egentligen inte så viktigt för mig att få tjäna Herren. Det var ju så det började. Utan det var det så viktigt för mig att få känna den här uppskattningen själv. Och jag hade inte märkt det där att det var så viktigt för mig. Så att Gud satt stopp med hjälp av att jag var sjuk. Okej. Tack för det, Herre. Därför är jag fortfarande kvar på vägen Jesus Kristus. Så även om det är så att man kan bli sjuk, så kan det vara skäl att känna tacksamhet. Det gör man ju inte när man i stunden. Men efteråt så kan man säga ja, var det det som krävdes för att jag skulle vara kvar hos Herren. Ja, tack Herre för det då. Så det står det. Tacka alltid vår Gud. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Det är väldigt bra instruktioner. Det ska vi göra i Jesu namn till och med. Och när vi gör det i Jesu namn, då har det alltid lite mer auktoritet inne. För det hör andevärlden. Och när vi tackar Gud i Jesu namn för någonting, så märks det i himlen. Var säker på det. Ja, väldigt stor effekt. Nåväl, vi fortsätter då. Första Thessalonikerbrevet kan vi gå till. 5 kapitlet och 18 versen. Där står det så här. Jag börjar från 16 versen tror jag. Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Och så vidare. Alltså detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Det vill säga tacka Gud i alla förhållanden. Nu räknas det upp lite mer här, men jag tänkte inte krångla till det. Jag tänkte ha det här för tema kring tacksamhet då. Men att tacka Gud i livets alla förhållanden, det är en del av Herrens vilja med oss i Jesus Kristus. Alltså vilket underbart sätt att tjäna skaparen, son på. Få springa omkring och vara tacksam och tacka han för det. Är det inte svårare än så? Nej, det är inte svårare än så. Det är helt underbart, men det har sådana effekter. Och när man är tacksam, hur ofta sjunger man inte lovsånger då? Och de har också liksom när de kommer ur ett ärligt hjärta. Jag tror inte på att man ska sjunga lovsånger som en metod för att skapa fram en stämning. Nej, men om man är rätt anda så vet man, jag har skäl att lova och prisa Herren. Och då gör jag det. Och när jag har den andan, för att det finns skäl i mitt hjärta till att göra det, så blir det som en så kraftfull tillbedjan mot himlen, så himlen kan inte undgå att svara. Den sänker sig ner över sammanhanget. Och det där har ni märkt någon gång ibland, att det kan vara ett väldigt tryck över en samling någon gång. Och så kommer man in i det här med tacksägelsen och lovsången. Och så lättar det upp. Och så helt plötsligt blir det en lättsam stämning där goda saker kunde ske och synas. Lovsången har stor betydelse. Och en lovsången är, alltså, precis, om jag inte är tacksam till Gud, då kanske jag inte ska betona så mycket lovsång heller. Det kan bli falskt för mig. Man ska inte göra det som en metod att åstadkomma en stämning. Utan det ska vara för att det finns verkligen skäl att vara tacksam. Och jag behöver inte känna mig tacksam jämt. Skälen till det finns ju ändå. Vare sig jag känner det eller inte. Därför kan vi tacka Herren under livets alla förhållanden. När jag är sjuk och har ont i kroppen så är det de smärtorna jag känner. Men skälen till att vara tacksam finns ju fortfarande i vår tillvaro. Gud finns ju. Försoningen finns ju. Getsemane finns ju. Golgata finns. Jesus har gjort hela öppna dörren till himmelriket. Trots att jag har ont och är sjuk. Så själen finns ändå. Så det stämmer väldigt bra att vi kan tacka Herren i livets alla skeenden. Även när det är som mörkas för oss. För det har inte blivit mörkt i himlen. Filipperbrevet. Vi tittar på. Se om det står någonting om någon tacksamhet där. Det här är ett väldigt känt bibelställe. Det använder vi väldigt ofta. Här står det så här i Filipperbrevet 4:6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Också här är tacksägelsen en väldigt viktig beståndsdel. Alltså jag får göra alla önskningar kunniga inför Gud. Det är så skönt det här, för det här löste mig en gång i mitt liv. Ibland går man kring och önskar sånt som inte är riktigt, riktigt rent. Man skulle kanske inte tala om det för någon människa. Men inför Gud kan man göra det. Och då släpper det. Och man får frid. Så att ibland verkar det som att Gud liksom säger, men kom ut i skogen då. Du får vara ensam. Och tala om precis allt vad som ligger på ditt hjärta. Så ska du få frid, det är vad Herren lovar med en sån gång. Och så ska du göra det under tacksägelse. Tacka. Och kommer alla dina bekymmer till mig. Alltså nu är Gud ärlig också, så han säger inte, jag ska ge dig precis allt du önskar. Nej, men han säger, du ska få frid. Alltså det som ligger här inne och trycker och kanske förmörkar det. Liksom lätta ut det, låt mig få ta hand om det, säger Herren. Jag känner redan till, om du går där du har en oren önskan som du inte vill nämna för människor. Men tror att jag har blivit blind, säger Gud. Det har väl jag känt till i 20 år att du går där. Kom och lägg det inför mig istället då. Fantastiskt, så är Gud. Men under åkallan och bön, tacksägelse. Jag går inte in på skillnaden mellan åkallan och bön, men det är en liten skillnad i det. Men i varje fall, så det ska vara bön med tacksägelse. Alltså, och jag hoppas ni förstår att jag inte uttrycker det som ett krav. Jag sa i början, vi har alltid skäl att vara tacksam. Så låt oss tala om det för Gud då. Ja, men han har givit oss fina gåvor. En hel planet att bo på. Det är inte så att vi sköter om den särskilt bra. Och människor krigar och slår ihjäl varandra här och där. Men det förtar inte vad Gud har gjort för oss. Han har givit oss en fantastisk värld att bo på. Och vi måste liksom få känna oss glada och tacksam för det så länge vi kan det. Det glädjer Gud. Han gjorde det så fint och gott för oss. Ja, men låt oss tacka han för det åtminstone eller något. Och sen har vi ett väldigt fint vittnesbörd i Bibeln i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 16 kapitlet och 25 versen. Där så sitter de i fängelse. Att jag hade lagt det här nu efter Filipperbrevet, nu glömde jag säga det. Filipperbrevet skrevs i fängelset. Och det kallas för glädjens brev av alla brev. Och alltså, Filipperbrevet är så fyllt av tro, glädje och tacksamhet så att när man säger det är skrivet i ett fängelse och en fängelsekund så är det svårt att tro det, men så var det i varje fall. Och det är väl ofta så att i våra värsta stunder, när vi har något som värst, det är precis som att kontrasterna måste vara tydlig för oss för att den här tacksamheten ska få blomma fram. Just kontrasterna. För alltså, om vi tittar efter hur vi blir, om allting alltid går väl för oss. Ja, men då ligger ju tacksamheten 8 mil efter oss. Och hoppas han kommer kapp. Men vad kan jag bli så duktig och snabb så att vi springer före den? Kanske den kommer kapp en gång. Men det blir väl först liksom när det blir stopp, då blir det några svårigheter. Så kontrasterna blir tydlig. Jag menar, det är inte ofta som vi i våra kyrkor tackar för att vara fred i Sverige. Men tänk om det skulle bli krig här. Hur mycket skulle vi inte då säga till varandra? Kom du ihåg vad vi hade skäl att vara tacksamma att det var fred i vårt land. Se hur det ser ut nu. Alltså, sånt kan ju ske. Här sitter alltså Paulus och Silas i fängelse. Och vid midnatt, vers 25 då, i Apostlagärningarna 16. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Alltså, här sitter det människor som har blivit orättvist dömd. De hade gjort en god sak, de hade befriat en besatt kvinna från en spådomsande. Och det reagerade affärsmännen över, så att de kastade sig fängelse de här då. Gick inte att göra mer pengar på den kvinnan. Så då gick fängelse med de här då. Ja, men de hamnade i fängelse för att de hade gjort något gott. De satt inte och grämdes över det. Utan de började väl naturligtvis fundera på, ja, tacka Gud för att de fick lida för hans namns skull, tror jag säkert de gjorde. Men de sjöng här lovsånger vid midnatt, mitt i natten. Och de tog nog i ganska ordentligt. De var kedjad med grova kedjor. Det fanns ingen hopp för dem här. Och de hade piskats och plågats de också. Och så sitter de och sjunger lovsånger. Ja, men det gör ju vi i bästa fall om vi känner oss vid gott humör i kyrkan någon gång. Här sitter de med ett mörk och en väldig plåga. Och lovsånger kommer ur ett tacksamt hjärta. Jag tror inte de hade fått fram lovsånger om inte de visste om, ja, vi sitter här bunden, vi kanske dör nu. Men vi har all skäl att vara tacksamma ändå. För det är till himlen vi kommer, så skynda på då. Inte vet jag vad de tänkte, men ungefär så. Och så sjunger de lovsånger. Och det här får ju som effekt. Nu tror inte jag att deras lovsånger åstadkom någon jordbävning. Men Herren, de hade följt tro på att Herren inte skulle överge dem. Så de satt där och sjöng i full förvissning att Herren överger oss inte. Och så låter Gud en jordbävning komma så att fängelse går sönder. Dörrarna flyger upp. Och så blir fångvaktaren livrädd. Och så förstår han att han blev inte så att fångvaktaren och hans familj var tillfrälst av det här också. För att de var tacksam och sjöng lovsånger fast de var fängslade. Ja, det var en jordbävning med där också som var lite ett under. Så det är klart det fanns mer med där. Men just tacksamheten. Ja, vi pratar om så mycket olika prestationer hit och dit. Vi pratar så mycket olika. Ja, nu har jag varit med Johaug skidor. Visst är hon väl duktig att åka skidor? Ja, hon fuskade inte, ja, det vet jag inte. Men hon kanske har gjort det, om hon har gjort det. Ja, vad hjälper det? Hon får en guldmedalj för att hon har kommit först på några trälappar genom skogen. Ja, förlåt, men hon har inte vunnit något evigt ändå. Kanske det är hennes väg att möta Gud en gång. Att liksom en dag ställa sig frågan, vad var det här värt egentligen? Jag blir som avgudad i mitt land. Men är det så bra att vara avgud? För det brukar bli en väldigt plåga när man blir det. Ja, ett tag kan det kännas bra. Att vara så efterfrågad och så uppskattad. Men det är bara att hoppas att Gud sätter stopp för det. För att han kanske har bättre tankar än så. Hon har inte vunnit någonting. Och vi har så mycket olika prestationer. Vi är så duktiga. Vi har så fina betyg. Många av oss på många sätt och vis. Men vi kommer inte ett dugg närmare Gud eller himlen på grund av det. Men om vi har tacksamhet för att det trots allt finns en god Gud som tänker goda tankar om oss. Och tror vi inte på det, är det bara att öppna ögonen och se vad han har gjort för oss. Det finns rent vatten för oss att dricka. Vi har mat att äta. Det växer frukt och det växer sädeslag överallt och pärer i marken och allting sånt. Det finns olja i marken och järn i bergen. Vad glömde han? Ingenting. Vi fick allting. Vi gjorde ingenting för att få det här. Det var Gud som skapade. Så lite tacksamhet bör vi ibland kunna få med här inne utan att vi ska stå med ett rep så här som jag var på väg. Eller operera bort delar i magen och så där. Vi har själen ändå. Det finns runt omkring oss jämt. I Jesu namn. Herre, gör oss tacksam. Och jag tackar dig, Herre, för att vi får vara tacksam. Och att det är till glädje för dig, Herre, när vi får vara tacksam. Att vi har fullt skäl alltid i livets alla skeden att alltid vara tacksam till dig. För du har gjort allt för oss. Och det här är bara början, Herre. Vi har så mycket mer fantastiskt framöver som vi ännu inte har fått reda på. Det kommer inte att bli någonting sämre, Herre. Men vägen dit kanske blir svår för oss. Men hjälp oss då ändå att vara tacksam. Att du har bestämt oss till att leva ett underbart liv tillsammans med dig. En hel evighet. Då det onda inte längre finns. Vi har inte huvuden och förstår det där alla gånger. Men det är så sant ändå, Herre, även om inte vi förstår det. Så hjälp oss att vara tacksam, Herre. För allt vad du har gjort för oss redan. I Jesu namn. Amen.